Podplay.
Hanna Lindblom är en av Sveriges mest profilerade försvarsadvokater. Hon försvarade Martin Timell i det stora MeToo-målet. Och det var hon som la upp försvaret som fick hovrätten att fria Abbe Alsadi för mord. Idag gästar Hanna Lindblom krimrummet. Hon berättar om livet i rättssalen och hur hon ser på de kollegor som fuskar och bryter mot reglerna. Du lyssnar på Krimrummet, en podd från Expressen med mig, Kim Malmgren. Hej och välkomna till en ny vecka med Krimrummet. Välkommen säger jag även till dig, Hanna Lindblom.
Tack.
Du är advokat på advokatfirman Altin. Du gjorde ditt inträde i advokatsamfundet 2001 och sedan dess har du haft en lång rad stora uppmärksammade mål. Du syns också regelbundet i tv-programmet Efterlyst där du är stående expert. Mm. Vi spelar in det här på eftermiddag nu. Du berättade när vi satte det här mötet att du skulle på polisförhör nu på förmiddagen.
Ja, just det.
Hur gick det?
Ja, men det gick bra. Det var en person som blev delgiven misstanke om brott, men han var ganska förberedd på vilka misstankar som han skulle delges. Mm. Så det var inga konstigheter, det gick bra.
Förhör nu på förmiddagen, en intervju på eftermiddagen. Jag är lite nyfiken, hur ser en typisk dag i ditt liv ut?
Det här är en ganska atypisk dag egentligen. Ja. Det vanliga är att jag sitter i rätten från klockan 9 till klockan 4:30. Någonstans här i Stockholmsområdet och ibland även utanför Stockholm. Jag har varit lite grann uppe i Norrland sista tiden. Nästa vecka ska jag till Jönköping. Så att det är mina vardagar att jag sitter i rätten. Och ibland så hinner jag med polisförhör och ibland kan det vara någon häktningsförhandling också. Men huvudförhandling i domstol, det är min vardag.
Ett jobb där man blir berest i landet.
Ja, fast inte så glamoröst om det låter.
Nej, det är de städerna som har tingsrätter och hovrätter, ja, antar jag, precis, som man kommer precis till. När jag har gjort research för det här avsnittet så ramlade jag in i en artikel med en fras som man ibland ser när man ska vara lite rapp och snärtig i sin beskrivning av en brottmålsadvokat. Och den lyder något i stil med Hanna Lindblom, hon försvarar mördare och våldtäktsmän. Det är ju en skarp formulering naturligtvis, men den kanske inte är fel i sak.
Nej.
När människor är misstänkta för grova brott, det är nog inte alla som har en naturlig instinkt att ställa sig på deras sida som en garant för en rättvis rättslig prövning. Varför har du valt det här spåret?
Jag valde det här spåret väldigt, väldigt tidigt. Jag tror jag bara var 10 år gammal när jag bestämde mig för att det är det här som jag vill ägna mig åt. På den tiden hade jag väl inte riktigt identifierat att det just hette försvarsadvokat eller ens advokat, utan intresset av att föra en annan persons talan. Det var det som fascinerade mig och som jag också gjorde då i skolan på mellanstadiet, om det var någon klasskompis eller liknande som hade hamnat i något tjafs med någon lärare eller någon jämngammal kompis. Så kunde jag så att säga ta den klasskompisens parti och föra fram åsikterna. Och det där gjorde jag väldigt mycket, så min pappa sa till mig, men Hanna, du kommer bli en duktig advokat när du blir stor. Och det där blev som någon form av målbild för mig. Så att jag har i stort sett så länge jag minns velat jobba med de här sakerna.
Bråk på skolgården är ju en sak. Mordrättegångar eller våldtäktsrättegångar som var fallet här då är ju en annan. Kan du känna att det påverkar dig, eller är du så insyltad på själva yrket?
Det påverkar mig jättemycket, och jag tror att den dagen som jag inte blir påverkad, då måste jag sluta med det här jobbet. Man måste gå in med både empati och med känslor. Men jag kan inte låta de här ärendena gå in i mig, och jag kan inte ta med mig det hem för mycket, för då blir man ju utbränd till slut. Men jag kan inte heller sluta bry mig, och det gör jag verkligen. Och jag tror att en skicklig försvarsadvokat i de här fullständigt bestialiska ärendena som jag har varit involverad i, det är både mord och till och med folkmord eller ruskiga våldtäktsmål, så tror jag att man gör ett bra jobb om man också har förmågan att visa någon form av empati också för motparten.
Du är här idag för vi ska prata om advokater och allting som händer just nu i den här världen. Det har snurrat ganska mycket det senaste året, eller de senaste 2 åren kanske. Jag har jobbat med det här i 8 år ungefär. Jag kan inte påminna mig om att frågan kring advokater och advokatetik har varit så på tapeten som den är just nu. Och särskilt då advokater som har på olika sätt misskött sig. Ett litet kort urval då. Vi har i samband med det stora Vårby-rättegången så finns det två advokater som kallar sig för kungen och prinsen. De har blivit uteslutna för att ha läckt information då till personer i Vårby-nätverket. I ett annat fall har vi en advokat som har beskrivits som släktnätverket Alikans advokat. Han anmäldes av tre olika åklagare för att ha läckt information från förhör. Även han är utesluten nu. Ytterligare en advokat blev utesluten efter att hon smugglat in brev till en häktad gängledare i en stor knarkhärva i det så kallade kaosmålet. Den här listan skulle kunna göras längre, men när du tar del av de här fallen, vad tänker du då?
Man baxnar såklart. Milt uttryckt, och vad det beror på, det är jättesvårt att säga. Jag kan tänka mig att en del i det här, det är ju sociala medier idag, gör att allt snurrar så mycket snabbare än vad det gjorde när jag började för 25 år sedan. Då tuffade det på ett helt annat sätt, och de här uppmärksammade och lite mer snaskigare affärerna, de skrevs det om i dagstidningar och i kvällspressen. Men idag så syns ju saker och ting på sociala medier och det tar en sekund och sen är allting ut och så sprids det. Men att det finns rötägg i vår bransch, det finns det i alla branscher, och problemen med de här rötäggen, om jag ändå kallar dem så, det är att de gör ju att hela min kår får ett skamfilat rykte, och det är väl det som jag på något sätt vill, och många med mig, vi vill liksom få någon form av upprättelse.
Det finns drygt 6 000 advokater i Sverige. De som har varit med i uppmärksammade fall senaste året eller två åren. Det handlar kanske om ett tiotal personer.
Det är lite för många.
Det är lite för många, men det är samtidigt ganska få sett i den stora massan. Det som gör att de här fallen ändå blir så viktiga är den förtroendeställning som advokatrollen åtnjuter. Så som rättssystemet ser ut idag så sätter man tillit till att advokater ska följa reglerna. Och om man inte kan lita på det så måste systemet göras om rimligtvis. Hur ser du på det?
Ja, det är det som gör det här så allvarligt. Hade det varit advokater som bara är lite oskickliga i största allmänhet, då hade vi väl kunnat strunta i det. Men här har vi bland annat någonting som heter enrumsprivilegiet. Det vill säga om en person sitter häktad misstänkt för ett väldigt allvarligt brott och har restriktioner, det betyder att den personen får inte prata med sin flickvän, får inte prata med sina föräldrar eller med någon annan. Men vi som advokater har rätt att prata med den här personen i en rum. Det systemet bygger på, precis som du säger, ett förtroende. Det vill säga ett förtroende från rättsväsendet att vi ska kunna klara av att ha det här samtalet i en rum. Att vi då inte ska föra med oss brev ut eller göra andra saker som omkullkastar hela systemet och hela förundersökningen egentligen. Det är det som är så viktigt. Och det här gör ju också att det blir en snedvriden konkurrens. Det vill säga, vissa advokater beter sig på ett sätt, tillhandahåller tjänster till klienter som de seriösa advokaterna inte gör. Och då blir ju konkurrensen helt snedvriden.
Vi kan ta ett exempel där från det stora Vårbymålet, där man har då två bröder som pekas ut att vara i toppen av det här nätverket, som pratar med varandra på Encrochat, som är en krypterad chattapp där de pratar om vilken advokat man ska välja som kan snacka. Och det som åtsyftas där då, det är att man, någon som går utanför advokatrollen eller den etiska delen av advokatrollen, och kanske kan föra ut meddelanden eller ta in meddelanden som kan delge vad som har sagts i förhör och så vidare. Upplever du att det finns en sån press på dig och dina kollegor i stort?
Jag tror att pressen finns, men jag tror att personer som sitter häktade misstänkta för allvarliga brott, de vet vilka advokater det uttrycker kan snacka med, det vet de. Och jag tror att vi som har varit med nu länge och vi som inte beter oss på det här sättet, vi får inte ens frågan. Så upplever jag det.
Det som prövas i alla de här disciplinfallen som har varit, det är någonting som kretsar kring god advokatsed, som är ett uttryck som man återkommande stöter på i de här fallen. Jag tror också att det är ett begrepp som är luddigt för många. Vad är god advokatsed för dig?
Det är bland annat att man inte får främja orätt. Och det är ju egentligen ganska enkelt. Vi ska hålla oss till lagens riktmärken, och gör vi det så har vi klarat oss ganska bra. Och man ska också vara lojal. Vi ska ju vara lojala gentemot våra klienter givetvis. Men vi måste också vara lojala på det sättet att vi också håller oss till regelverket. Det är för mig god advokatsed. Och sen finns det en mängd andra saker givetvis. Listan kan göras lång. Men att inte främja orätt, att nitiskt företräda min klient. Och de här sakerna går hand i hand.
Den som bedömer vad som är god advokatsed är ju advokatsamfundet. Mm. Branschen har sitt eget tillsynsorgan. I samband med de här uteslutningsärendena så har det luftats kritik om att advokatsamfundet kan vara långsamt. Det kan också vara ett tandlöst regelverk. Om man pratar om till exempel straffavgiften som har varit max 50 000 kronor. Man pratar om att femdubbla den till 250 000 kronor. Och även möjligheten att kanske stänga av advokater interimistiskt. Att man, den möjligheten finns idag från advokatsamfundet, men det är någonting som man sällan eller aldrig använder. Mm. Utan man ska gå igenom en ganska lång, trög process innan en advokat då möjligen blir utesluten och obehörig att vara offentlig försvarare.
Mm.
Om du tittar på advokatsamfundets disciplinära ärenden i stort och deras möjligheter att, ja, men att utöva tillsyn på advokater som missköter sig. Hur tycker du att det ser ut?
Det är ju advokater som utreder advokater. Jag vet inte om det är där som det blir stöd på problem, men jag tror att i vissa ärenden så känner man nog att advokatsamfundet har varit lite generösa i sin bedömning. Och med det sagt så ska det väldigt mycket till för att en advokat ska bli utesluten. Och det är ju i och för sig bra, för att det är ju ganska svårt att försörja sig om man en gång har varit advokat och inte längre får verka som advokat. Så det är som att vara tillbaka på ruta ett på något sätt. Men det känns som att ribban ligger väldigt, väldigt högt för att bli utesluten.
Vi har haft flera uteslutningsärenden nu i närtid. Frågar du advokatsamfundet så håller ju de absolut inte upp fingret i luften och känner var vindar blåser, vad det finns för krav på allmänheten. Men vi har ändå sett ett antal uteslutningar. Tror du det beror på att övertrampen dels har varit sällsynt grova, eller tror du att det är så att advokatsamfundet kan bli påverkat av den bevakning och den uppmärksamhet som de här enskilda fallen har gett?
Jag tror att de här övertrampen har varit sällsynt grova, det tror jag. Och det har ju skett uteslutningar även tidigare. En av de mest kända uteslutningarna, det var väl den på den tiden som Henning Sjöström, dåvarande advokat, och jätteskicklig, och han var en sån här, den första kändisadvokaten i Sverige egentligen. Han blev ju utesluten. Och det var väl just på grund av att han hade brutit mot restriktioner. Så att de som har blivit uteslutna nu, den senaste tiden som du tog upp här som exempel, det är ju grova, grova övertramp, det är det. Och där tror jag inte det ens har varit någon tveksamhet kring uteslutning.
Ändå har det tagit väldigt lång tid i varje enskilt fall.
Det tar jättelång tid, och det kan väl ha att göra med, nu är inte jag satt att, så att säga, försvara Sveriges advokatsamfund, men det kan ju ha att göra med att det är en grannlaga uppgift, och det är också ett väldigt, väldigt, det är ett ödesdigert beslut som ska fattas.
Alla de här fallen som har varit uppe nu, de avslöjas ju i regel av en slump. Alltså någon har hittat ett brev någonstans, eller som en blixt från klar himmel har fransk polis hackat Encrochat och man kan se saker. Det väcker ju frågan, hur stora mörkertal finns det här?
Det är jättesvårt. Jag vet ju inte hur stora mörkertalen är, men vindarna som blåser och det man hör ibland, då får man intryck av att det här förekommer ju. Absolut. Och det är ett problem, och det är också ett problem som jag var inne på för en liten stund sedan med den snedvridna konkurrensen. Att de flesta advokater i Sveriges advokatsamfund som ägnar sig åt försvaruppdrag och som ägnar sig åt den här typen av ärenden är superseriösa, jobbar stenhårt och följer varenda regel som finns att följa. Sen finns det några få som inte gör det, och de lite grann sabbar för alla andra som är seriösa.
Det blir ju väldigt stor uppmärksamhet när sådana här saker händer. Hur pratar ni advokater sinsemellan om det här?
Nej, men vi pratar jättemycket om det här, och det är lite grann det man läser om i tidningarna. Det är ju, utan att säga för mycket, det är ju saker som man ibland har hört i korridorerna under ganska lång tid innan. Så för oss som är i branschen så känns det inte som att det kommer som en blixt från klar himmel, utan det är snarare som att någonting kommer som har varit på gång väldigt länge.
Du var inne lite på det, att som advokat så är man en av få, kanske den enda som har en länk in då till en häktad person.
Mm.
Sverige har många gånger fått kritik för långa häktningstider och häktningsvillkor i övrigt. De häktade personer som du träffar, hur mår de?
en del, det är så olika vilken typ av personlighet man är. En del, oftast är det killar då, en del håller ihop. Och jag tror att de anstränger sig både inför mig och inför den, de andra personer som de träffar, att de håller ihop verkligen. Medan andra inte klarar av att göra det. Men generellt sett så tror jag att många av de här personerna som häktade under långa perioder, att de mår ganska dåligt. Det är inte lätt att vara så isolerad. Jag tror att de materiella förutsättningarna på häktet är okej. Man har mat och man får titta på tv och man får lyssna på radio och man har en filt att lägga sig under på kvällen. Men den här isoleringen gör att man bryts ner som människa.
Det är kanske inte alla som vet vad det är att vara häktad med restriktioner. Vill du beskriva det?
Ja, det är att man är inlåst alltså på en cell där, på de här modernare häktena som vi har idag. Man har en egen toalett inne på sitt rum. Och den mänskliga kontakten man har, det är när dörren öppnas ett par gånger om dagen när man får in mat. Frukost, lunch och middag. Och sen kanske det är någon macka på kvällen, tror jag. Man har någon form av lagstadgad rätt att gå ut och vistas utomhus i frisk luft en timme då på de här 24 timmarna. Och då tar man hissen upp till taket och där får man gå en liten promenad, som det kallas, nästan överdrivet sagt, eftersom det är inte många steg man kan ta. Och som jag har inte varit uppe på taket på häktena, men som jag har förstått det så ser man bara himlen. Man kan alltså inte titta ut någonstans för det är så höga murar. Så den här tillvaron är ganska tuff och ibland så får man några dagar i veckan så får man gå ut till ett så kallat gym och röra på sig lite grann. Och sen finns det ju tillgång då till DVD-filmer givetvis. Man kan titta på film, TV. Det finns tillgång till präst och psykolog om man vill ha det. Sen finns givetvis tillgång till sjuksköterska om man har somatiska problem. Men det är just den här bristen, eller snarare avsaknad på mänsklig kontakt, kanske en kram eller någonting annat, som jag tror att många människor bryts ner av.
Är det för tuffa förhållanden på det stora hela, skulle du säga?
Jag tror att det är för tuffa förhållanden när det är frågan om så långa häktningstider. Jag har haft ärenden där personer har varit häktade över ett år, uppemot 2 års tid. Och då är man nästan inte människa när man är klar med den perioden.
Vi har ju personer i Sverige som längst har suttit häktade. Jag tror det är omkring 4 års tid, ja, innan man har varit klar med rättsfallet.
Mm.
I somras trädde nya regler i kraft. Tanken då var att man skulle sätta mjuka gränser för hur länge en person kan sitta häktad. Och särskilt då när det gäller yngre brottsmisstänkta. Det finns en ventil i de här bestämmelserna. Så länge det finns synnerliga skäl så kan man övergå de här gränserna. Och en första utvärdering av det här kanske visar att det hittills inte har haft så stor påverkan på hur det ser ut. Vad är din bild där?
Nej, det är min uppfattning också. De här ventilerna gör ju den här, vad jag kallar skrivbordsprodukten, tämligen meningslös. Nu låter jag lite tuff kanske, men de unga personer som jag hjälper som sitter häktade, där använder man sig ständigt av det här begreppet synnerliga skäl, och så låter man de här unga killarna vara häktade i evighetslånga perioder. Och samma sak med vuxna personer som sitter häktade, där tycker jag också det känns som att det tuffar på bara. Man säger att det här är så allvarliga misstankar.
Vet du vad du vill se för förändringar konkret? För det finns ju där å andra sidan att de här utredningarna måste ju utföras.
Ja, och där det skulle vara, jag vill inte bagatellisera det här på något sätt, men det känns som att den förändringen som skulle kunna göras och där man skulle kunna peta in mer pengar och resurser, det är ju just på NFC, alltså Nationellt Forensiskt Centrum, där man gör den stora mängden av alla utredningar. Och som jag har förstått det, är ju där vi har en flaskhals. Det är där som det täpper igen och det är därför som de här häktningstiderna blir så långa. Skulle man, och det här är ju ingen raketforskning överhuvudtaget, utan det är ganska enkel matematik, att skulle man peta in mer pengar där så skulle man ju lösa väldigt mycket av de här problemen med långa häktningstider.
Något som har varit ständigt närvarande i många advokaters, polisers, åklagares och kriminellas liv sedan något år tillbaka, det är de här chattloggarna från krypterade tjänster. Det började med att polis knäckte Encrochat våren 2020 och sedan dess har det rullat på med Sky, ECC och Anom. Och detta pågår fortfarande, utredningar på många håll. Några månader efter att det här med Encrochat hade uppdagats skrev jag en artikel där jag intervjuade dig. Minns du det?
Det var jättelänge sedan. Ja, det var 2 år sedan då, som sagt.
Ja.
Ja, när du säger det så minns jag det. Ja.
Minns du vad du sa om Encrochat då? Du hade din tidiga analys av vad detta var.
Kul. Och... jag hoppas att jag sa något bra där.
Vi får se, jag kan citera dig här då.
Ja.
Då säger du att det var nog ingen som var förberedd på att det skulle bli så stort. Som försvarare har jag dåliga erfarenheter av flaskhalsar och detta är en jätteapparat som kommer att ta lång tid. Nu har vi 200 frihetsberövade personer som kommer att sitta häktade länge i ovisshet. Och ytterligare ett citat då. Det är en vanlig problematik att man vet vad som skrivits på en telefon. Men hur kan man veta vem som höll i telefonen vid tillfället? Jag tror inte att det är så enkelt att åklagaren kan åberopa loggar och att mål sedan kan avgöras på handlingarna, säger Hanna Lindblom.
Det där var ju jättebra sagt.
Ja, du tycker att det har åldrats väl.
Ja, nej men nej, skämt åsida. Det där tycker jag var ganska bra sagt och det jag skulle kunna lägga till. Jag står för varenda ord där kan jag säga. Mm. Och nu har vi ju mer facit. Det här var ju när Encro var i sin linda i stort sett då, som jag förstått det. Och nu när vi har facit så är väl problemen de samma. Det vill säga, vi kan läsa i en chatt vad som skrivs, men en väldigt vanlig invändning från försvar till exempel, är den här chatten komplett? Det kanske var någonting före och efter det här meddelandet kom. Mm. Det kanske talats i telefon kring de här meddelandena. Det ständiga problemet är vem var det som skrev, vem var det som satt vid tangentbordet. Så det är de här frågorna som alltid uppstår i den här typen av rättegångar.
Mm. När vi gjorde det här, då hade du ännu inte haft något enkromål, men det har du haft i efterhand.
Ja.
Det har ju varit många turer fram och tillbaka mellan åklagare, advokater, poliser som har haft lite olika syn på, ska man säga, tydligheten i hur det här har hämtats in, vad det innebär. Har detta skett lagligt? Har det till och med skett lagöverträdelse? Vad är din bild av inhämtningen av Encrochat och att man använder det för att döma personer i svensk domstol?
Men i Sverige, jag tillhör nog den delen av försvaret som inte gör det här till ett så stort problem i sig, det vill säga själva inhämtandet. Vi har principer om fri bevisprövning i Sverige. Utan jag tycker snarare handlar om bevisvärdering, hur vi ska tolka det här innehållet i de här chattarna.
Inte alla advokater som håller med i det.
Nej, men precis. Jag tror att här tror jag vi angriper saker lite olika, men Högsta domstolen har inte varit särskilt intresserad av att pröva det här egentligen.
Kanske är olika där också beroende på hur man har lagt upp sitt försvar.
Ja.
Antingen så kan man då anföra om omständigheterna är sådana att min klient har inte skrivit det här. Eller om det är alldeles uppenbart att den har det, då får man hitta en annan vinkel kanske att angripa det på.
Det finns lite olika angreppssätt, ja. Precis.
Och vi kan säga att den här frågan om chattloggarna har tröskats igenom flera tingsrätter och hovrätter redan. Till vissa advokaters förtret så har domstolarna godkänt den här bevisningen och mer än 1000 fängelseår har hittills dömts ut med hjälp av den här typen av chattloggar. Du har haft flera mål som har varit väldigt profilerade och medialt uppmärksammade. Jag tänkte jag ska fråga dig lite om dem. Mm. När MeToo briserade som mest över Sverige 2017, totalt dominerade den mediala debatten. Det fanns ett mål som kanske drog mest uppmärksamhet av allihopa och det var målet mot TV4-programledaren Martin Timell.
Mm.
Du var hans försvarare då. Allting slutade med att han frikändes i både tingsrätt och hovrätt där han stod åtalad för våldtäkt. Vi behöver inte gå närmare in på skulddelen där, utan det som jag är nyfiken...
Skulddelen är ju redan klar.
Precis, skulddelen är redan klar. Men det som jag är nyfiken på, du var hans advokat i det här som... Det är ett otroligt uppmärksammat mål. Hur var det?
Målet innehöll ju ingredienser som var, om du missförstår mig rätt nu, som vilket mål som helst. Jag tror förundersökningen var på understigande 100 sidor. Det vill säga materialet med alla förhören och så. Det var understigande 100 sidor. Så målet var ju inte särskilt komplicerat. med vad som påstods och lite kringuppgifter kring det. Men det som blev en enorm anspänning hos mig som hans försvarare, det var just det som du har varit inne på, den här mediastormen som var. Det kändes också som att väldigt mycket stod på spel. Och jag var också, fick lägga ganska mycket tid på att parera frågor som jag tyckte föll helt och hållet utanför Martin Timells försvar. Det här som du var inne på, Me Too. Och det var därför jag sa någon gång, och jag tror att det blev en ganska stor rubrik också, att Me Too hör inte hemma i svensk domstol.
Jag läste den artikeln här för några timmar sedan.
Ja, just det. Ja. Ja. Eftersom att vissa krafter i det här målet ville göra det här till någon form av Me Toos flaggskepp. Och det jag menar med att det inte hör hemma i domstol, det är att MeToo-rörelsen tycker jag var en bra rörelse. Men det har ingenting med bevisvärderingen att göra. Och man får inte sammanblanda de där två olika sakerna alls.
Det måste ha varit svårt att hålla isär de två delarna med tanke på den stora mediebevakningen. Mm. Och allting gick egentligen in i någon sorts gemensam massa.
Ja, precis. Och där använde jag minns att jag under den rättegången också använde mig av, jag tror till och med det var Expressen, eller det kan ha varit Aftonbladet, jag kommer inte ihåg, men jag minns att det var någon av kvällstidningarna som hade hela uppslag med så ska Martin Timell dömas eller liknande. Jag ska inte säga att jag citerar nu, men ungefär det var andemeningen. Och sen hade man då redovisat vad olika personer då hade erfarit och vad de skulle komma och berätta under den här rättegången. Så att Martin Timell var ju redan dömd i medierna, kan man säga. Så att vi hade en enorm uppförsbacke.
Åklagarens drag inför hovrätten, nya vittnena som ska fälla Martin
Timell. Det intressanta var ju, så som jag minns det, det var att åklagaren överklagade ju inte den här domen till hovrätten, utan det var ju målsäganden som överklagade. Så åklagaren, hon på något sätt accepterade tingsrättens friande dom och lämnade oss, kan man säga. Men sen var det målsäganden då som bestämde sig för att överklaga och be om hovrättens prövning. Så ett år senare, så det här var ju givetvis en lång anspänning, och ett år senare så var det då hovrätten som prövade det här överklagandet från målsäganden och beslutade också att fria honom.
Innan det här blev en rättssak så blev det ju väldigt stort i MeToo-narrativet. Minns du när du fick det här målet till dig och vad du tänkte då?
Jag tror att jag förstod att det här skulle bli så stort, och inte minst på grund av att Martin Timell var en väldigt folkkär person som också hade en enorm, han var en offentlig person. Det är väl så jag ska uttrycka det. En offentlig person, en folkkär person, så att då förstår man att det här blir stort. I kombination med, och det brukar jag säga till klienter som är mer eller mindre offentliga, när det dessutom kommer till den här typen av misstankar, alltså kombination med offentlig person och sex, det är mumma för kvällstidningar.
Det är någonting som väcker väldigt stort intresse.
Ja, det gör det verkligen.
Hos oss och bland den stora allmänheten, vet jag som var med vid rapporteringen på den tiden, att intresset var ju enormt för den här händelsen. Den här pressen som låg, naturligtvis kanske framförallt då på Martin Timell som var misstänkt och åtalad för det här, nådde den dig någonting? Kan du känna det, att du personligen blev påverkad av den här, ja, men nästan cirkusen som var runt omkring allting?
Absolut, och som jag inledde med, det här målet är egentligen som vilket mål som helst. Ett sånt här mål avgörs på en eller två huvudförhandlingsdagar och sen så går jag vidare till nästa mål. Men det här var inte som vilket mål som helst, och det var just på grund av den här enorma cirkusen som blev runt omkring. Så att det är klart att jag kan inte vara oberörd av en sån händelse, och när det står så mycket på spel också. Det gör det för alla personer som är misstänkta för brott, givetvis, så står ju hela livet på spel. Men här har vi också den ytterligare ingrediensen att det står på varenda löpsedel.
Det här var ju också ett mål där, åtminstone när jag har jobbat med att bevaka våldtäktsmål tidigare, så var det här stack ut i bevisningen. Att det var dels då gamla misstankar som sträckte sig många år tillbaka i tiden. Och dels så förlitade det sig nästan bara på vittnesmål. Hur tänkte du kring bevisläget?
jag var nog ganska optimistisk. Och det är ju kanske lätt att säga så här efterhand. Men jag vet att jag... inför att åklagaren väckte åtal så vet jag att jag sa till någon journalist att jag tror inte ens att det kommer åtalas i det här målet. Och så gjorde de ju det. Jag blev väldigt förvånad över det. Just av det skäl som du säger, att det finns ingen teknisk bevisning, utan det var bara muntliga uppgifter som var 9,5 år gamla. Då ska det väldigt mycket till för att det ska hålla i domstol. Framförallt om man som försvarare lyckas få till väldigt bra motförhör då med de här olika förhörspersonerna i domstolen.
Givet att det som vi pratade om, att MeToo och Timell-målet på något vis blev så sammanflätade, så kan man se det som ett misslyckande för MeToo-rörelsen att Martin Timell frikändes, eller det var åtminstone ett narrativ som fanns då. Mm. Hur tänker du kring det?
Som med nästan de flesta stora mediehändelserna så är det lite grann färskvara. Så att det känns som att idag inte det är alls lika påtagligt som det var just där och då. Så idag är det ingenting som jag egentligen går och tänker på eller ligger sömlös över, utan det är sånt där som det är olika stormar och så blåser de förbi och så bedarrar stormen helt och hållet i stort sett.
Jag vill prata med dig även om ett annat mål. Mm. Jag minns att det fanns ett narrativ bland mig och mina kollegor för några år sedan, att om en person i ett uppmärksammat fall förlorade i tingsrätten så sparkade man sin advokat och tog in dig istället. Jag vet inte hur många fall det faktiskt var så, men jag vet att det rapporterades om det i flera omgångar i flera olika fall. Ja. Och fallet som kanske låg till grund för det då, det var det så kallade Abbe Blattelito-målet. Han var en känd influencer som dömdes för en lång rad olika brott. Straffet i tingsrätten blev 18 års fängelse, där straffvärdet framförallt kom för att han fälldes för mordet på en tidigare flickvän. Mm. I hovrätten så revs den morddomen upp. Han dömdes till 3,5 års fängelse för flera brott. Det var bland annat grovt vapenbrott, sexuellt ofredande, grov kvinnofridskränkning och några andra rubriceringar. Men den stora skillnaden då i hovrätten var att han frikändes för det här mordet. Mm. Väldigt kort sammanfattat så dog den här kvinnan av en tramadolöverdos. Hovrätten slog fast att den åtalade hade injicerat henne med tramadol i samband med dödsfallet, men man kom fram att det inte var uteslutet att det var sprutan som dödade henne. Väldigt små liksom juridiska nyanser som kanske avgör det här målet. Den frikännande domen väckte kraftiga reaktioner. Många, mer eller mindre pålästa, ansåg att han borde ha fällts. Hur minns du den här domen? Du som var mitt i allt.
Jag minns det där väldigt starkt. Jag arbetade i det där ärendet tillsammans med min kollega Pontus Sundback. Och vi jobbade dag och natt med det där målet, kommer jag ihåg. Det var ett väldigt spännande ärende att sätta sig in i. Och det var också någonting som vi gjorde genom att förstå hur polisen hade arbetat. Och jag tror att det ett av de första och största misstagen som gjordes i den där utredningen, det var att det var en väldigt dålig polisutredning. Eller dåligt polishanterat från början. Här har vi en brottsplats då, en påstådd brottsplats som inte ens spärrades av. Det tog lång tid, som jag minns det, flera dagar innan man ens spärrade av det här som en brottsplats.
Jag vet att vi i medierna började rapportera om detta som ett mord först långt i efterhand när polisen hade rubricerat om händelsen.
Just det. En kvinna då som påträffas död i ett badkar, det första man, som jag förstod det, och det här tror jag vi fick fram mer eller mindre inför sittande rätt faktiskt i hovrätten, att man tappade ur hela badvattnet. Så inte en enda droppe av det här badvattnet har sparats. Och det var flera sådana här misstag som min kollega Pontus och jag så att säga uppdagade under det att vi jobbade med det här ärendet. Egentligen tror jag att Abbe skulle ha blivit frikänd även i tingsrätten. Tingsrättens dom var fel.
Vad är den stora skiljelinjen där, så som du ser den?
Jag tror tingsrätten dömde Abbe för att man så att säga tyckte att det här var ju självklart. Här hade man en pojkvän som hade betett sig väldigt illa och det är klart att han är skyldig. Så gjorde man en ganska styrmoderlig bevisvärdering egentligen. Medan hovrätten tittar på det här väldigt, väldigt strikt. Man tittade inte på det här som att det är klart att Abbe är skyldig, utan här bevisvärderade man ordentligt. Och det kan ju också lite grann visa sig vara kritik mot åklagarens sätt att kanske väcka det här åtal, eller hur åklagaren också har formulerat sitt åtal. Vi var väldigt tydliga med också att förklara för hovrätten hur det spretade i den tekniska bevisningen, och nu kommer jag inte ihåg exakt, men så som jag minns det är det ju att de här olika, det var någon rättsläkare, det var någon rättskemist och så vidare, det var tre olika personer som beskrev dödsorsaken lite olika. Man hade också använt sig, och det är också en tabbe som gjordes i ett tidigt skede här, man hade, när man analyserade den döda kvinnans vävnader, så använde man sig av en metod som destruerar, som förstör vävnadsproverna, och man hade tagit för få vävnadsprover, vilket gjorde att man kunde inte liksom kontrollera och, få, och utreda saker vidare, för det fanns inget mer att testa på. Så det var tabbe på tabbe på tabbe som kanske gjorde att det blev en frikännande dom så småningom.
När människor läser den här domen, och om man då, som jag vill verkligen påpeka att det är en grov förenkling här som jag säger, när man tar att hon dog då av en tramadolöverdos, och man anser det styrkt i hovrätten att han har injicerat henne med det. Men att det inte nödvändigtvis var den dödande mängden som han hade gjort. Kan du förstå då att det allmänna rättsmedvetandet hos många menar att han borde fällas för detta?
Absolut, det kan jag förstå. Jag stöter på det väldigt, väldigt ofta i mitt jobb, att den allmänna rättsuppfattningen, den är ganska ofta att den inte går hand i hand med bevisvärdering och hur det går till i domstol.
Tycker du att det är ett problem?
Ibland kan jag tycka att det är ett pedagogiskt problem. Jag, som du nämnde tidigare, så jobbar jag efterlyst, och där sitter jag ju då en timme varje torsdag och svarar på tittarfrågor via Facebook, och då får jag väldigt många frågor som jag förstår beror på att folk har en uppfattning om hur saker och ting är. Och det där blir ju då en pedagogisk utmaning att förklara, tycker jag. Men det är också det som gör att jag tycker det här är väldigt spännande och intressant.
Det är en känslomässig reaktion man ser ibland, eller som jag ser från läsare och lyssnare, att man är inte så förtjust i försvarsadvokater, utan det man beskriver dem som, det är människor som då i utbyte mot pengar får lossmördare och våldtäktsmän och så vidare. Är det ett PR-problem för advokater?
Ja, men det är väl där som jag också tycker att det är en stor pedagogisk utmaning, att få folk att förstå att jag är ju inte lierad med min klient. Och bara för att jag försvarar personer som är misstänkta för både våldtäkter och mord, så tycker ju jag inte särskilt mycket om vare sig våldtäkter eller mord. Det har inte med det att göra, utan jag försvarar en person, en enskild människa som är misstänkt för ett allvarligt brott. En person som har ett gäng poliser som utreder hela den här händelsen, och en skicklig åklagare på andra sidan. Då är det väl inte mer än rätt att den här personen ska ha åtminstone en försvarare som försvarar honom, men inte brottet.
Om vi går tillbaka till Abbe al-Sadi, eller Abbe Blattelito som han då har kallat sig, domen där. Även den frikännande domen väckte ju starka reaktioner. Mm. Och om Timell-domen då kanske gjorde det som en del av MeToo, så kanske Abbe Blattelito-domen var mer att människor ansåg att här går en mördare fri. De som var av den åsikten då. Väldigt mycket ilska och agg gentemot honom. Det vet vi även i efterhand, att han har blivit utsatt för diverse våldsdåd. Den här ilskan som då riktas mot honom, känner du att den liksom har spett över på dig som försvarare på något sätt?
Ja, och här är det viktigt att understryka. Han är faktiskt frikänd. Så Abbe Blattelito, som du kallar honom, han är frikänd från från det här mordet. Och det tycker jag är jätteviktigt att förklara. För jag känner att jag har sett någon dokumentär och jag har hört annan rapportering kring honom. Då talas det om honom som om han är skyldig för ett mord som han då, som hovrätten råkade frikänna honom från, men att han fortfarande betraktas som skyldig, och jag tycker det blir en väldigt orättvis förklaring på något sätt.
Vi understryker att han frikändes för mordet i hovrätten. Inför att jag skulle göra den här intervjun så frågade en kollega. Hon hade några frågor som hon tyckte att jag skulle ställa till dig. Mm. En av dem var, har du något fall du aldrig glömmer?
Ja, det har jag. Det är många fall jag aldrig glömmer. Men jag var försvarare i ett mål rörande folkmord i Rwanda. Där jag försvarade en man som, han dömdes också sen för har varit delaktig i det här folkmordet. Och det kommer jag alltid bära med mig. Dels för att vi arbetade mer under så många år. Men i det målet så fick jag också höra så många horribla beskrivningar av saker som hade hänt under det här folkmordet.
Vad var det för bild du fick?
En väldigt brutal och otroligt omänsklig bild av hur människor kan agera under... Det var förhållandevis kort period. Det var under 3 månader som det här folkmordet härjade, kan man säga. Och under de 3 månaderna så var det 1 miljon människor som mördades. Och i första hand med knivar och machetes eller släggor eller också med händer. Så då förstår du vilka brutala beskrivningar som vi fick höra under det målet. Så det kommer jag alltid bära med mig.
Vi har ju varit inne på det, men att sitta i ett sånt mål och då vara den som ska försvara den som anklagas för det här.
Mm.
Hur känns det?
Men jag ser det som att jag fyller en viktig funktion i en demokrati. Nu kan det låta lite högtravande när jag säger så, men det är ändå det jag gör. Att här är det en man som är misstänkt för så fruktansvärt allvarliga saker. Jag ska säga att han dömdes också. Han dömdes för folkmord bland annat, och han fick livstidsfängelse. Och där är det ju jätteviktigt att han får en försvarare. Så länge han inte är dömd så ska han ha en försvarare. Jag tycker det är så självklart att han ska ha det. Och då är det väl jättebra att han får en försvarare som kan stå upp för honom. Inte för de brotten han är misstänkt för, men för honom som person.
Avslutningsvis så vill jag gå tillbaka till en av de här sakerna som vi har pratat om, som är den här misstänkta misskötseln inom, som flera advokater har gjort sig skyldiga till, eller som de misstänks ha gjort sig skyldiga till.
Mm.
Hur tror du att detta påverkar bilden av advokatkåren?
En jättedålig påverkan. Advokatkåren får på något sätt ett skamfilat rykte, och jag tycker det är väldigt, väldigt bekymmersamt.
Vad kan det leda till för problem?
Det värsta som det skulle kunna leda till, det är att vi advokater inte får träffa våra klienter i en rum. Men det är ju för, då så hårdrar jag det ordentligt. Men det är ju det värsta som skulle kunna hända, att man från de rättsvårdande myndigheterna inte litar på oss advokater.
Varför skulle det vara ett problem? Jag vet att många advokater tycker att det hade varit ett väldigt stort problem, men varför?
Därför att vi sitter med klienter, och klienter måste kunna anförtro sig saker till sin advokat. Och vi har tystnadsplikt, och man skulle ju omkullkasta hela systemet, så jag tror ju inte att det skulle hända, för det går inte att arbeta på det sättet. Men det är väldigt, väldigt bekymmersamt att vissa advokater beter sig på ett sätt som gör att den stora massan av seriösa advokater går omkring och är nervösa för att folk kanske tror att de begår fel som de faktiskt inte gör.
Det här problemet är, som vi har sagt, verkligen uppe på tapeten nu, aktuellt. Om du tittar in i kristallkulan 5 år fram i tiden, hur kommer läget se ut då? Hur kommer vi titta tillbaka på den här tiden, tror du?
Ja, men jag tror och hoppas att det har skett någon form av sanering i det här. Att de advokater som inte kan hålla sig till god advokatsed och inte följa samfundets etiska regler, att de faktiskt har lämnat och sysslar med någonting annat. Och att det finns kvar de advokater som beter sig ordentligt.
Tack så mycket, Hanna Lindblom, för att du ville gästa Krimrummet.
Tack, kul att vara här.
Ett nytt avsnitt släpps nästa vecka. Lyssna gärna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.